Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Det är en galen idé att tillverka jeans i Nordkorea, ett av världens mest slutna länder, och sedan sälja dem i Sverige.
Mot alla odds lyckas Jakob Olsson och hans två kompisar med sitt projekt Nocco Jeans, tills allt plötsligt kraschar. Men då börjar istället en annan fas, när de kontaktas av spioner som vill ha information om Nordkorea.
Du lyssnar på Jag var där, av Mattias Bergman och Andreas Utterström. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag, om du inte lyssnar i Podplay. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu. Helt gratis.
Vi 합중국 대통령은 이에 예를 표시하면서 조미 사이의 선의의 대화가 진행되는 동안.
Ja, det är ungefär så här det brukar låta när medier i västvärlden skildrar Nordkorea. Genom klipp från någon av landets nyhetssändningar och beskrivningar av den propaganda som kablas ut där. Som att den tidige ledaren Kim Jong-il under en golfrunda spelat 38 under par och gjort 5 hole-in-ones. Tilltalet blir ofta lite raljant, som om Nordkorea är en reality-show för oss att skratta åt.
Vad man då missar är befolkningens fasansfulla lidande. Utrikespolitiska institutet beskriver Nordkorea som ett av världens mest slutna länder. Ett militariserat och strängt övervakat samhälle. Som dessutom har kärnvapen och befinner sig i en bitter konflikt med USA och Sydkorea. Ett land där ekonomisk kollaps återkommande leder till svält och där oppositionen har hamnat i arbetsläger eller avrättats.
Samtidigt är Nordkorea ett land som fascinerar många. Jakob Olsson är en av dem. Och i hans fall kommer det här intresset leda till att han gör business med världens mest slutna land och får större insikt i Nordkorea än de allra flesta. Ja, så mycket kunskap att Jakob senare kommer att uppvaktas av spioner. Men vägen dit är krokig och den börjar med en stark fascination för Nordkorea.
Jag hade ett intresse för gamla östblocket, intresserad av Sovjetunionen och då givetvis intresserad av Nordkorea eftersom det är som ett litet museum för kommunismen på ett sätt. Nej, men det är väldigt mycket av de strukturer som man rivit ner inom Sovjetunionen och framförallt inom Östeuropa finns ju kvar i Nordkorea.
Det här är ett intresse som man delar med två kompisar, Tor Rauden Källstigen och Jakob Åström. Vid den här tiden har Jakob Olsson lite olika ströjobb och kompisarna jobbar i kommunikationsbranschen. Det finns inget som tyder på att de snart ska dra igång ett osannolikt jeansprojekt som ska ge internationell uppmärksamhet. Men så blir det. Och allt börjar 2007 när de hittar en sajt som listar nordkoreanska exportvaror. Och det finns en sak på listan som överraskar Jakob. Jeans.
Och då tänkte vi att vi måste mejla och fråga om det verkligen går att göra jeans i Nordkorea eftersom att jeans har en sån otroligt starkt symbolvärde inom Sovjet. Alltså innan Sovjet föll så var ju liksom blue jeans var ju väldigt mycket någonting som man använde för att visa upp var man stod och visa sin egen identitet. Och kombinationen att det faktiskt skulle gå att göra det i Nordkorea kändes som att det kändes väldigt overkligt med den liksom lilla förkunskap jag hade.
Killarna mejlar utan att egentligen förvänta sig något svar. Men ett sådant kommer. Och det visar sig att det är en nordkoreansk vänförening som står bakom sajten.
Och då undrar alla vad nordkoreansk vänförening är för någonting. Ska jag berätta det? Många såna gamla sovjetländer och även Kina har haft liksom vänföreningar i västvärlden som har varit vad man skulle kalla för nyttiga idioter. Folk som har gjort, så, antingen skapat legitimitet åt liksom, olika typer av regimer eller gjort liksom, mindre ärenden och i värsta fall typ varit spioner åt dem.
Mailet innehåller lite uppskattningar om fraktkostnader. Men när killarna ställer mer konkreta följdfrågor blir svaren luddiga.
De försökte hänvisa till att vi skulle betala då typ 50 000 spänn eller mer, tror jag, nästan 60 000 spänn per person för att åka på liksom en business trip som de organiserade in till landet. Och det kändes väldigt mycket som någon typ av scam alltsammans.
Ja, här hade historien kunnat ta slut. Men Jakob Olsson och hans två kompisar kan inte släppa tanken på att tillverka jeans i Nordkorea. De försöker bland annat via landets ambassad i Stockholm, men utan att komma någon vart.
Man kan säga att det tog över ett år att ens få en kontakt med en person som skulle kunna ge oss inresetillstånd. Då ses vi kanske åtminstone liksom en gång i månaden och gör någon form av aktivitet för att försöka få liksom access.
Vem det här är vill Jakob Olsson inte säga. Det kan fortfarande vara känsligt. Men det är en person med rätt kontakter i Nordkorea som gör att man kan runda byråkratin. Så killarna får visum för att resa till Nordkorea och besöka fabriker som ska kunna tillverka deras jeans. Något formellt bolag har Jakob och de andra fortfarande inte, som han minns det. Men däremot ett namn. Nokko Jeans. Nu är nyheten också ute i medierna. I en mejlintervju med Dagens Nyheter säger killarna:
under året som gått har vi haft en ofantlig mängd möten med affärsmän och tandläkare och tjänstemän, både från Sverige och Nordkorea. Över Ramlösa i strama kontorslandskap och i botten av en O.P. Andersson-flaska på Tranan. Allt detta och lite till har till slut gett resultat. Utöver en fantastisk rik historia åker vi den 27 juli till Nordkorea. Som officiella gäster inbjudna av den nordkoreanska staten.
Och så en dag är de framme i Nordkorea.
Alltså det som vi är med om på den resan på något typ av makroperspektiv, det är att hela vår bild av det här landet förändras i grunden och att det här går från att vara ett projekt som vi förhöll oss till som att det var liksom lite skämtsamt och sådär, till att det blev väldigt mycket på allvar. Och det blev mycket mer politiskt och det blev mer än en kul grej. Därför att det är väldigt lätt att sitta här väldigt långt borta och titta på ett land som framstår som att det är taget ur en serietidning.
Eller Truman Show på riktigt.
Ja, exakt. Ja. Och liksom skratta åt det. Men när man väl är där och får prata med människor, både människor som är liksom, någon har sagt åt dem vad de ska säga och andra som talar vid sidan av, så får man ju en helt annan uppfattning om läget, och det här lite skämtsamma blir ju ganska tungt när man är där.
Jakob och de andra stannar i Nordkorea i 10 omtumlande dagar. Syftet är att besöka några textilfabriker för att se om någon av dem skulle kunna tillverka Nokko Jeans.
Egentligen handlar det om att vi vill vara där själva tillverkningen sker, men i och med att det är ett av de länder som begår liksom de grövsta övergreppen mot mänskliga rättigheter. Men det är vi ju medvetna om. Mm. Men i den kontexten så vill man ju inte jobba med en fabrik där det till exempel sitter politiska fångar eller där det förekommer tortyr och så vidare. Om man ska vara ärlig så är ja, väldigt svårt att garantera. Men vi ville i alla fall göra det vi kunde och vi ville komma dit och se. Så här kommer det ske. Kan vi åka hem och se oss själva i spegeln om vi tillverkar här? Mm. Det var väl egentligen den stora frågan.
Vart killarna än går så har de två personer från den nordkoreanska staten med sig. De fungerar som guider och tolkar, men de är mer än så. Allt de tre svenska killarna gör antecknas. Att spontant prata med personer som inte valts ut är näst intill omöjligt. Och även om det hade gått hade det utsatt nordkoreanerna för en stor risk eftersom misstänksamheten mot västerlänningar inte kan överdrivas.
En av de obehagligaste upplevelserna som jag hade i Nordkorea måste jag säga var bara att gå på gatan. Därför att jag har rest ganska mycket, jag har rest i Syrien, jag har rest mycket liksom på landsbygden i Kina. Jag har varit på en hel del ställen där det inte finns mycket turister och där det inte är några vita helt enkelt. Och det man alltid upplever då är ju en väldigt så nyfikenhet givetvis. Därför att det kommer någon som ser ut som på ett sätt som ingen har sett tidigare. Eller man kanske ser väldigt sällan eller bara sett på tv. Och Nordkorea är en sån plats. Men ingen reagerar så. Utan man känner sig osynlig. Känslan av att gå runt på stan är känslan av att vara osynlig. Därför att alla personer bara tittar förbi en och går förbi en. Och för mig är det liksom både väldigt skrämmande och en så konkret hjärtekrossande uttryck för den situation som människorna är i där.
Måltiderna är en annan sak som fyller Jakob Olsson med olust.
Upplevelsen av att gå på restaurang i Nordkorea är också väldigt obehaglig. Alltså därför att det börjar med liksom hur restaurangerna är designade. En restaurang i väldigt många liksom länder i väst men även i Asien, alltså även i Japan och Kina, är ju liksom en stor yta som är en livlig miljö. Liksom en restaurang är en livlig miljö och det är en del av upplevelsen är liksom de andra restaurangbesökarna. Nordkoreanska restauranger är liksom designade för att besökarna ska ha så lite kontakt med varandra som möjligt och så att man inte ska kunna höra vad någon annan säger för att man är orolig. Så du är ju ofta i såna här privata rum. Och sen är det liksom comme il faut att när du reser dit som gäst, då betalar du för personerna som ska så att säga guida dig men också bevaka dig. Så de har ju väldigt starka incitament att de går ju på liksom nordkoreanska fransen när du är där, givetvis liksom, för att så här, de får ju access till saker som de aldrig hade kunnat göra annars. Så allting är ju väldigt så flådigt och överdådigt och liksom men man sitter ju då och äter de här liksom, jag vet inte, handfiskade räkorna och bara fan, alltså hur är läget här liksom i landet och tänker ju såklart på liksom, jag menar, det har ju varit svält även efter den här stora 90-talskatastrofen.
Före resan har Jakob Olsson och de andra träffat många som rest i Nordkorea och har kunskap om landet. De utgår därför från att deras hotellrum är avlyssnade och att allt de gör och säger kommer att rapporteras. Därför har de kommit överens om vissa kodord för att kunna varna varandra. En sak som förvånar Jakob Olsson är hur svårt det är att få raka svar. Till exempel på frågan, vad får vi inte ta bilder på?
För vi ställde den frågan väldigt ofta till våra guider / underrättelsemedarbetare. Och de hade väldigt svårt att svara på det i många fall. Därför att vi tänker på auktoritära länder som att de har liksom striktare lagar, hårdare regler. Det är liksom vår bild för att vi antar att det finns lagar, att det finns en rule of law. Men det är skillnad på rule of law och despotism. Despotism innebär att det finns inga regler. Du ska inte veta vad du får fota och inte fota. Du märker när du har fotat fel sak. Och det är ju lite den känslan de försöker förmedla till en också. Det är egentligen bara en sak som du verkligen, verkligen måste passa dig för. Och det är ju någonting, alltså göra någonting som uppfattas att liksom vanära den högsta ledaren. Sen kan man ställa frågor om andra saker och man kan till och med vara lite milt kritisk även mot en sån här guide. Men du kan inte säga någonting negativt om någon av ledarna och du riskerar att sätta alla som du pratar med liksom, om någonting sånt, sätta dem i en väldigt svår och obehaglig situation genom att göra det också. Så då lär man sig att inte göra det helt enkelt.
Den här märkliga situationen påverkar Jakob Olsson starkt.
Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. det blir liksom mycket, börjar dricka mycket sprit liksom, alltså mycket alkohol för att typ bara hantera ångest, vilket jag liksom, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig gjort det i något annat sammanhang, varken före eller efter. Alltså att man liksom har alkohol som någon typ av plåster på något sånt mentalt sår. Så det är väldigt speciellt. Och du vet, så här, ja, men som i en spionfilm ibland. Man sätter sig i badet och liksom drar på kranen bara för att känna att så här, nu är det ingen som kan höra om jag typ fiser här inne. Liksom. Alltså det, så du mår ju väldigt dåligt. Du mår väldigt, väldigt dåligt. Så man får ju lite prova på hur det är att leva i ett sånt system. Även om det är såklart från en väldigt privilegierad position. Liksom. Det är från ett hotellrum, inte från ett skjul.
Men så är det dags för resans verkliga syfte, att besöka textilfabrikerna för att hitta rätt samarbetspartner för Nocco Jeans.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Alltså det man måste förstå är ju att Pyongyang är inte Nordkorea. Pyongyang är huvudstaden. Alla landets resurser går till att liksom se till att huvudstaden Pyongyang ser liksom skinande ren ut och att allting där funkar väldigt bra. Så vi var i Pyongyang och besökte fabriker, och i och med att vi var just i Pyongyang och besökte fabriker så var de här fabrikerna av ganska hög standard, betydligt mycket bättre standard än de kinesiska fabriker som jag hade sett några veckor tidigare. Men de är ju på inget sätt representativa för hur textilproduktion i Nordkorea ser ut. Så det vi får se är då väl fungerande fabriker som ligger liksom i huvudstaden, där som jag uppfattade då fruar till personer som är relativt högt uppsatta sitter och jobbar typ.
Bara kvinnor,
ja.
Precis. Och hur går de här mötena till? Är det rundvisning och sen ska det drickas kaffe på chefens kontor, eller hur går det till?
Ja, men ungefär så liksom, ganska så här styltigt och formellt alltså, och det är ju från båda håll. Jag menar, vi är ju i ett kulturellt sammanhang som vi inte behärskar på något sätt. Men de här personerna, många av dem har ju aldrig träffat en utlänning som, alltså från västvärlden tidigare. Så båda är ju väldigt så här, gör ju typ det de tror att man ska göra i den här situationen. Men ungefär så, knalla runt i fabriken, titta på hur saker gick till. De förklarar olika maskiner och sen går man in på något liksom kontor hos någon form av manager. Liksom.
Och diskuteras det pris och sånt där, eller det är också någonting som take it or leave it från högre ort, så att säga?
Pris sätts av staten liksom. Det är som tariff, alltså du har den här lönen, du har det här är vad man tar betalt för att göra den här produkten i Nordkorea. Och det är klart att den typen av system skapar ju jättemycket korruption. Så vad folk var ju väldigt så här innan vi åkte dit, bara ta med mycket presenter. Typ så här, ta med Hennessy. Hennessy är bra.
Och vad hade ni för presenter med er då? Hade ni Hennessy med
er? Jag tror det. Nej, jag kommer inte ihåg. Vi hade med oss sprit. Gilla sprit i Korea.
Inga dalahästar?
Inga dalahästar. Vi hade säkert med oss någon sån här fånig present också. Men nej, jag tror det som gjorde susen var ju definitivt sprit.
Alla de här fabrikerna som ni besökte, det var 3 så här, va? Alla de sydde redan jeans?
Nej.
Nej, det gjorde de inte. Var det någon av dem som gjorde det?
Nej. Alltså det som framkommer är ju att jeans är, det är inte tillåtet i Nordkorea. Och det är därför det har varit så otroligt krångligt. Ingen har velat säga det rätt ut till oss.
Så det förstår ni först på plats?
Vi förstår först på plats att jeans, det flyger inte. Och det finns en historisk anledning. Det var ett stort liksom, kommunistiskt ungdomsläger där, precis under när Sovjetunionen svajade som mest, där det kom en massa ungdomar från hela världen. Och då liksom introduceras jeans in i det nordkoreanska samhället och blir den här frihetssymbolen. Men sen slår man ner på det, försöker få bort det. Så jeans har då sen 89-87 någonting sånt, är liksom inte tillåtet i Nordkorea, varken att ha på sig eller att tillverka. Står inte i någon lag, men ingen gör det helt enkelt. Så det vi inser då är att vi kommer inte kunna göra blåa jeans, och vi kommer inte kunna kalla det här för jeans i Nordkorea. Så vi hittar på ett annat ord för jeans, som är det vi jobbar med sen och skriver på alla papper. Så att formellt så har vi gjort cotton twill pants, inte jeans. Typ.
När ni då ska diskutera med de här fabrikscheferna hur de här cotton twill pantsen ska se ut, har ni med er då några varor, eller vad ska man säga, har ni med er någon förlaga, eller hur diskuterar ni själva produktionen, hur den ska
men vi så här, i och med att jag pratar kinesiska och bott i Kina, så bokade jag upp innan vi åkte in i Nordkorea, så var vi typ 2 veckor runt i, åkte runt i Kina och var på ett antal fabriker och lärde oss om hur man tillverkar jeans. Lite mer hands-on under liksom, också under lite falska förespeglingar, om man ska vara ärlig. Så vi har koll på det. Vi tar med oss ett par svarta generiska typ acne jeans och bara, kan ni göra det här ungefär? Och det säger de att de kan göra, även om vissa grejer är lite krångligare, lite svårare. Så vi sitter ner liksom med några av deras liksom duktigaste sömmerskor och pratar om det. Och de säger att de kan göra det då.
Men det visar sig att killarna har missförstått situationen.
Jag tror att vi är 3 eller 4 fabriker som vi besöker totalt. Och liksom tittar på produktionen. Och vi är ju då där i den naiva tron att det här är en marknadsekonomi där vi kan välja vilken fabrik vi vill jobba med. Vi träffar några och så tar vi den som vi tycker är bäst. Och så funkar det ju inte såklart i ett land som är liksom styrs på det här sättet.
Så varför då göra fler besök än ett, om man ändå inte kan välja?
Det är en jävligt bra fråga, men vi fattade inte det. Så det som kommer fram också då under resan är så här, ja absolut, nu har ni ju varit ute här och träffat lite olika fabriker, men det företag som liksom står på pappret, på liksom själva inbjudan, det är det ni måste jobba med. De kan välja att ge er relation vidare till ett annat bolag, men de tjänar ingenting på det. Och de har typ ingen anledning att göra det överhuvudtaget. Den situationen var vi. Sen lyckades vi ändå på något typ av liksom politisk jujutsu byta till den fabrik vi ville jobba med. Men det var liksom, det var otroligt krångligt. Vill jag minnas, många konstiga möten.
Efter 10 dagar i Nordkorea åker de tillbaka till Stockholm. För Jakob Olsson har projektet nu fått ett helt annat djup.
Drivkraften då är ju mycket att bara bibehålla relationerna till de personerna som vi träffat i landet. Och man förstår också det politiska djupet i det här på ett annat sätt. Regimens högsta politiska mål är att isolera sig. Och det här är en väldigt liten insats, men någonting som bidrar till att bryta den isoleringen. Så såg vi på det.
Så här har det gått lite mer från ett äventyr som det skämtas ganska mycket om, som du beskrev innan, till att bli mer allvar. Låter
ja, och jag själv har gått från att vara typ så här vänster till att bli någon så här Johan Norberg typ så här, alltså bara så här frihandel. Det är toppen. Nej, men lite så får ett typ av ideologiskt uppvaknande av att se så här, okej, så här är det i samhället som inte har tillväxt. Det är inte nice. Det är inte trevligt. Jag tror det är bra. Jag tror vi ska ändå, blandekonomi är toppen. Vi kör vidare med det.
Nu är det dags för nästa fas. Killarna får reklambyrån Greatworks, där de nu alla tre jobbar, att satsa 500 000 kronor. En av grundarna där är David Sundin, som sen kommer att göra karriär som komiker och i tv. Jakob Olsson och hans kompisar bildar också bolaget Pants Provided AB. De hittar en designer och gör en logotyp. Parallellt med detta fortsätter de att hålla kontakten med nordkoreanerna. Dokument skickas fram och tillbaka. Ett avtal om jeanstillverkning upprättas.
Sen 2009 åker killarna till Nordkorea en andra gång. Nu för att hålla ett vakande öga över produktionen.
Syftet med den resan är dels att övervaka produktionen, dra igång produktionen. Det beror på att vi hade en oro. Vi hade ju varit på den här lite liksom skyltfönsterfabriken som låg liksom nästan mitt i stan i Pyongyang. Vi hade ju en oro att man gör som man ofta gör i Kina. Att du tar utlänningar till en showcasefabrik och sen så skickar man produktionen vidare till landsbygden. Där det är riktigt liksom risiga arbetsvillkor. Vi ville inte att det skulle hända, så därför åkte vi dit helt enkelt. Och sen hade vi med oss några av dem som hade hjälpt oss under året, som jobbat med liksom mönsterdesign och så vidare, fotat åt oss allt möjligt, alltså personer som, och gjort det mer eller mindre obetalt. Det fanns inte pengar för att ta ut någon lön eller arvode överhuvudtaget, utan vi betalade då deras resa dit, och liksom, det var väl i princip deras betalning då.
Mm. Och hur många jeans har ni kontrakt på att de ska tillverka, och är det bara en modell eller är det flera modeller?
Vi hade två modeller och vi hade kontrakt på 1000 par jeans. De tillverkar lite mer, de är liksom väldigt så, de tar, i och med att det finns så lite resurser i Nordkorea, så tar de vara på varenda liten tråd, så de lyckades liksom trycka ur sig 1100 par eller någonting sånt ur de här tyget som var till för 1000 par.
Men Jakob Olsson slås också av en annan sak i textilfabriken. Det låga tempot.
Man måste jämföra typ med Kina för att liksom förstå skillnaden. Alltså, om du är på en kinesisk textilfabrik, så är det väldigt mycket stressade människor som springer runt och bara försöker genomföra varje moment så fort som möjligt. Oftast ingen skyddsutrustning överhuvudtaget. Jag är säker på att det är så en massa fabriker i Nordkorea också. Men just den här fabriken som vi var på, det var ju liksom en fabrik som var till för att privilegierade damer skulle ha något att göra på dagarna liksom. Så de jobbar i lugnt tempo liksom. Sitter och skär upp här lite långsamt och syr lite långsamt. Det är en annan grej. I såna här ekonomiska system som varken har vinst eller individuella incitament, ja, du kan använda våld för att få folk att göra som du vill, och det är ju det de gör. Men i de som är liksom inte aktuella för det, så finns det inga incitament för att jobba hårt. Det är ingen som gör det.
Nej.
De är dum i huvudet. Du får varken mer eller mindre betalt. Så att...
Allt ser bra ut. Killarna åker tillbaka hem till Sverige. Och Jakob Olsson minns tydligt när jeansleveransen anländer till Stockholm.
Det kommer kartonger till David Sundins liksom trevåningslägenhet. Han hade tre våningar som gick neråt under marken. Alltså det måste ha varit en ännu sämre affär än att investera i det här jeansföretaget. Så längst ner då i hans trevåningslägenhet som går ner under marken och som inte har några fönster i princip.
Är det en bunker han bodde i? Alltså?
Han bodde typ i en bunker. Ja. Och längst ner har han en stor skateramp i ett garage. Liksom. Det är ett garage bara. Och där dit levereras liksom jeansen, för jag hade inget lager. Och så sliter vi upp de här kartongerna och egentligen vill vi bara se att det inte har möglat, och det har det inte gjort, utan det ser helt normalt ut.
Hur är kvaliteten då? Så vitt ni kan bedöma.
Alltså kvaliteten är ju väldigt, väldigt bra. På allt egentligen, typ obehagligt bra.
Intresset är nu stort, även från internationella medier. Jakob Olsson ger bland annat en intervju till CNN, och i sydkoreansk TV låter det så här.
북한산 고급 청바지 1100여 벌이 스웨덴 백화점에 등장합니다. 스웨덴의 노코 진스는
uppmärksamhet är en sak, affärer en annan. Och nu är det dags att kränga 1100 exemplar av Noko Jeans. Något som killarna har noll erfarenhet av. Därför tar de hjälp av insiders från modebranschen.
Någonting som man liksom insåg genom det här var ju vilken otrolig så här pajas industri modebranschen är. Så vi pratade med mycket så här modefolk. Pratade med typ några av de som har startat Björn Borg, Filippa K, liksom människor. Pratade med de som hade investerat i Byredo. Och bad liksom lite om råd, för att i och med att det blev en sån intressant liksom story på något sätt, så ville de träffa oss och prata, så vi fick access till en massa människor som annars hade liksom inte hade tagit sig tid. Och allt det de sa var fullständigt värdelöst för liksom det här projektet då. Men mycket av det vi gjorde som var liksom försök och marknadsföra det här var ju kopplat till det. Alltså idag hade jag ju bara varit så, jag hade bara sålt dem på nätet. Jag hade inte ens försökt ha någon jävla butik. Jag hade haft ett helt annat pris. Jag hade liksom, du vet, man hade gjort grejer väldigt annorlunda. Men det vi trodde att man behövde göra i modebranschen då, det var att så här, du behöver komma ut i retail och du behöver typ så här komma med nya kollektioner, massa såna här idiotgrejer som modevärlden håller på med.
Ja, de behöver alltså hitta en butik i Stockholm som kan sälja de jeans som enligt vad Jakob minns kostade ungefär 1500 kronor. Och de hittar en butik i varuhuset Pub som säger ja. Där finns också vad som kallas för ett museum över hela projektet. Men först är det dags för lanseringsfest i december 2009. Eller VIP-fest som Aftonbladet kallade för.
Står VIP-fest i Aftonbladet alltså?
Ja, igår kväll avtäcktes de första jeansen på en VIP-fest i Stockholm. Ett, inom citationstecken, museum i butiken på varuhuset Pub visar historien om killarnas resa.
Ja, oh, gud alltså, det är så jävla töntigt så att jag vet fan vad jag ska... Jag vet inte vad jag ska ta vägen när du läser de här citaten för mig. Men,
vad är det som är obekvämt med det här?
Ja, men det här jävla pretto-grejen med att hålla på att starta ett museum som att det liksom... Som att det är så gudsgåva till mänskligheten. Men ja, men jag får väl svara på det ändå.
Mm. Vad var det för något det där så kallade museet?
Alltså det var ju ett sätt att visa mer än själva jeansen. Alltså jeansen var ju jeans.
Mm.
Jeans är rätt trist liksom. Grejen var ju lite
ja, bilder från resorna och sånt.
Bilder från resorna, man kunde ta del av det som gjorde det här intressant, vilket inte var själva produkten.
Och vad minns du från den så kallade VIP-festen?
Det jag minns mest är att UDs Asienchef kommer och köper ett par jeans och är den första som gör det och går sedan därifrån. Det minns jag väldigt väl.
Nocco jeans säljs inte bara i butik utan också på nätet. Och när försäljningen startar händer något oväntat.
Läser man liksom det mediala, då tänker man att så här, det här kommer bli de nya hipsterbyxorna, typ så här, alla på Södermalm kommer på sig de här jeansen. Det är ju den känslan man får, men nej, det som händer är att så här, alla de största storlekarna, de ryker bara direkt ur webbshoppen och tar slut, alltså så här 36, 35. Och då är det alltså USA, koreaner, folk som har typ rötterna i Nordkorea som bara så här, köper upp liksom, och det är ju stora män då. På det sättet träffar vi liksom rätt, skulle jag säga. Glad att UDs Asienchef var där. Jag är glad att mycket personer som har kopplingar till Nordkorea kände sig tillräckligt berörda för att betala en stor summa pengar för det här märkliga. Men de här hipstrarna, de kom på VIP-festen, men sen backade de långsamt ut ur rummet.
Men det är inte det enda problemet. För nu kommer det riktigt stora dråpslaget.
Pub sparkar ut oss helt enkelt. De stänger ner affären och förbjuder försäljningen. De tycker att det är för mycket liksom massmedial uppmärksamhet. Och det var typ det som hände. Så de bommar igen.
Till nyhetsbyrån AP säger Pubs chef René Stefansen att ledningen inte hade informerats och att försäljningen av Nocco jeans är en politisk fråga som man inte vill förknippas med. Ett argument som Jakob Olsson inte köper, varken då eller nu.
Hur mycket grejer har de som är sydda av politiska fångar i Kina? Liksom, ganska mycket antagligen. Typ. Skiter i det. Jag tyckte väl att det var lite provocerande med den här liksom, lite så där moralpaniken som man liksom lyckades få igång. Just därför att det var så uppenbart liksom hycklande, och man kunde ju inte heller, alltså de kunde ju ingenting om, man hade ju ingen kunskap om blandet överhuvudtaget, utan det var bara för att det blev liksom en uppmärksammat.
En anställd i butiken berättar för Aftonbladet att man inte hunnit sälja ett enda par av Nocco jeans, men killarna hittar en annan lösning, även om den är tillfällig.
Vi lyckas få typ ett väldigt så här billigt kontrakt på någon så här lokal som stod tom på Söder, som vi flyttar allting till, och sen sitter vi där ett tag innan det, liksom, det kommer någon annan hyresgäst. Men luften går ju ur hela projektet här, och det som händer parallellt med att pub slänger ut oss är att även Nordkorea slänger ut oss, kan man säga. Så att vi får information om att vi kommer inte kunna göra någon mer tillverkning i landet, därför att man liksom René på pub inte vill förknippas med en politisk kontroversiell fråga.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu är vi framme vid 2010.
Av de här 1100 jeansen då, som ni hade fått, hur mycket sitter ni kvar med ungefär när ni inser att nu har vi kommit till vägs ände här?
De sista kanske 100-200 paren ges av då David Sundin, många shoutouts till honom här, till någon typ av så här flyktingprojekt under flyktingkrisen 2015, alltså när det kom så mycket folk från Syrien, Irak och Afghanistan. Så de skänks bort det sista. Men vi gör lite tappra försök och säljer dem där, och Great Works-gänget blir liksom successivt mer och mer förbannade över att de inte får tillbaka sina pengar. Och sen till slut så backar vi långsamt ut ur rummet och går vidare med våra liv.
Och har du själv kvar några Nocco jeans idag?
Jag har ett par kvar som jag inte har liksom öppnat.
Mer sparat som minne?
Ja, precis.
Efter flera års slit, där killarna har lagt all sin fritid på projektet, går Nocco Jeans i graven.
Alltså det känns väldigt bra när det är slut. Jag ville aldrig driva något modeföretag. Alltså tanken på att det här skulle ha gått bra och att jag skulle så här idag sitta med ett modebolag som heter Nocco Jeans. Alltså jag mår jättedåligt av att tänka på det. Så det är rätt skönt att det går åt helvete.
Men var det ett modebolag då? Eller var det här en slags politisk påverkan?
Ja, det är en jävligt bra fråga. Det var definitivt inte ett försök att starta ett seriöst modeföretag. Men så fort man tar någonting och stoppar in det liksom i en företagsskrud som medför en massa grejer som är väldigt jobbiga. Mm. Men det ligger närmare politiken än mode, definitivt. Det gör det.
Ni tre då, ni tre kompisar som var stommen här då, påverkar det här snörpliga snutet er relation på något sätt? Eller är ni lika goda vänner när det här avslutas som ni var innan?
Ja, men vi är väl typ lite sämre vänner ett litet tag, men hittar ganska snabbt tillbaka till varandra. Det var ju en väldig press som vi var under, men vi tycker om varandra väldigt mycket och vi ses mycket fortfarande. Och vi är väldigt liksom nära varandra. Nu är det så här, våra barn ses och leker med varandra. Typ. Mm. Alltså, så.
Killarna går, som Jakob Olsson säger, vidare i livet. Men det betyder inte att historien om Nocco Jeans är slut. För eftersom Nordkorea är ett av världens mest slutna länder är suget efter information stort. Inte minst från olika länders underrättelsetjänster.
Det är framförallt sydkoreansk underrättelsetjänst som har legat på oss. Nu har de slutat. Men under ett antal år så kom det någon ny person varje år typ och ville ta ut och käka middag.
Och hur vet du att de tillhör sydkoreansk underrättelsetjänst?
På olika anledningar. I ett fall därför att han typ började prata om olika missilsystem på ett väldigt, väldigt märkligt sätt. När han liksom själv, han försökte supa ner oss, misslyckades, blev jättefull själv, började prata om missilsystem. Inte normalt.
Nej.
I andra fall så här, du vet, personer som så här försökt lite så här grooma mig, alltså så här varit så här, ska vi se, så alltså typ som att de vill gå på dejt med mig som är lesbiska. Jag vet inte, liksom märkligt beteende, och alla är förstås anställda av ambassaden då.
Ja, de är där på tech-befattning då helt
enkelt. Ja, exakt. Alltså, ambassad, underrättelse, informationsinhämtning. Jag vet inte exakt vad som är vad.
Men vad har förevändningen varit då för att träffa er? När de har tagit den här första viktiga kontakten?
Ibland har det varit så här lite mer pang på, typ så här, ja, det vore, jag skulle vilja veta mer om vad ni har gjort, typ. Mm. Ibland har det varit så här, med lite så här, ja, ni har gjort ett sånt intressant projekt, alltså med att de försöker så smickra.
Ungefär hur många gånger har ni blivit approcherade på det här sättet?
Jag tror att det kanske är 3 eller 4 gånger, typ. Ja. Alltså jag kan minnas 3 olika personer i alla fall från ambassaden som har liksom tagit oss ut på middag.
Och när hände det senast?
Ja, men det måste vara kanske 4-5 år efter att vi rundade av, så 2014-15 och sånt kanske.
Och vad ville de här personerna veta för någonting?
Ja, men det landade ju alltid i att de ville att vi skulle lämna över typ så här dokumentation. Det kommer de till förr eller senare under kvällen. Och det är liksom det som jag så här, tar det på, att så här, ah, okej, okay, det här är, jag vet vad du är. Ah, för att alltså, de vill ha typ en CD-skiva eller så här en hårddisk. Alltså de vill att vi liksom packar ihop. Vi har enormt mycket bild, film, alltså mycket sånt från huvudstaden som vi lyckats få ut. Och det är det man har efterfrågat.
Har det erbjudits pengar för det?
Nej, det har de inte gjort faktiskt. Nej.
Idag jobbar Jakob Olsson på en kommunikationsbyrå. Men den som tror att Nocco Jeans har varit bra för hans karriär, de misstar sig.
Det är ju lätt att tänka sig och tro att det här skulle varit liksom någon sorts lyft typ för min karriär. Att jag skulle liksom gjort någon så här personlig vinning på det. Jag skulle säga att det här, det är inget projekt som har så här hemsökt mig så mycket i mitt yrkesutövande nu. Fram tills typ bara några år tillbaka. Alltså typ, jag har jobbat med ett antal politiska projekt. Jag har jobbat med Socialdemokraterna tidigare. Och det är vissa personer där som inte vill jobba med på grund av det här. Och det är vissa personer som har försökt använda det här projektet för att liksom manövrera ut mig typ, på olika sätt.
Är det förklaringen till att det krävdes viss övertalning för mig att få hit dig och prata om det här?
Ja, det är en del av den förklaringen också.
Trots att Nocco Jeans blev ett fiasko rent kommersiellt så har Jakob Olsson genom projektet fått större insyn i Nordkorea än de allra flesta. Och han tycker fortfarande att det finns många störande missuppfattningar om landet.
Ett vanligt missförstånd är ju att allt är ett skådespel. Alltså om du är där som utlänning så är allting bara en Potemkin-kuliss. Liksom. Ett annat missförstånd är ju, inte nödvändigtvis missförstånd, men man har en bild av landet där man inte riktigt ser att det bor människor där. Mm. Alltså det blir en karikatyr av någonting, som någonting tagit ur en serietidning. Och det gör att människor inte längre känner empati. Folk känner väldigt mycket empati med människor som bor i Syrien eller i Ukraina. Man känner inte empati med människorna som bor i Nordkorea. Men man borde göra det. Och det tror jag ändå är liksom den stora grejen som retar mig med rapportering om Nordkorea.
Om det finns någon lärdom av hela Nocco Jeans-projektet, vilken är den då?
Min stora personliga lärdom måste jag ju säga, det var ju någonstans ändå att man träffar människor i Nordkorea som inte har några gemensamma kulturella referensramar. Man sitter på tåget in till Pyongyang, som är en av de få ställena man kan typ prata lite halvfritt med folk, därför att det finns ingen avlyssning i vagnarna, det är inga vakter som går runt, man är en bit från gränsen liksom, och satt där tillsammans med några studenter som hade varit på en konsert, de bodde i Nordkorea. Och liksom, man då i en situation där de vet inte vem någon är. Alltså de vet inte vad Harry Potter är, de vet inte vem Drake är, de vet inte att Kanye har blivit galen och de visste inte vem det var innan han blev galen här. Alltså de vet inget, det finns inga kulturella referensramar, stämmer överhuvudtaget. Men man kan ändå liksom prata med varandra och hitta varandra i någon typ av allmänmänskligt utbyte. Och det tyckte jag var väldigt fint.
Finns det saker som du har varit med om och sett som du inte kan berätta om?
Det finns väldigt många saker som jag inte kan berätta om fortfarande. Och det är framförallt enskilda personer som har varit drabbande, som starka upplevelser för mig. Därför att jag riskerar dem att sätta dem i en svår situation om jag gör det. Så att jag pratar lite mer generellt och lite mer svävande om det. just de sakerna för att inte riskera någonting helt enkelt.
Om regimen en dag faller och Nordkorea går i en annan riktning, är det kanske läge att skriva en bok om Nokujin står och berätta om allt det här du inte kan säga idag?
Ja, alltså om det händer så kommer jag nog göra det, tror jag.
Och då skulle det finnas anledning att gå tillbaka till ett av de ögonblick som Jakob Olsson minns allra tydligast från Nordkorea. Tankarna som uppstod när han stod i textilfabriken och såg hur de första exemplaren av Nokujins syddes upp.
Under hela det här projektet så känner jag mig väldigt kluven. Och det finns alltid liksom en inre diskussion. Så är det bra det vi håller på med? Vad är det vi gör egentligen? Är det här en bra idé? Är det bra för världen eller håller jag bara på att lura mig själv här för att liksom få en massa uppmärksamhet? Liksom? Vad är det du håller på med, Jakob? Det är känslan under hela tiden, och den pikar väl där någonstans när man ser att de börjar skära upp de här tygerna. För då har jag ändå ägnat liksom, ja, lite drygt 2 år i princip all fritid åt att få det att bli verklighet.
Och vad får du för svar av dig själv när du ställer de här frågorna?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson. Exekutiv producent för den här säsongen är Jonas Lindskov. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
I nästa avsnitt får du höra historien om Bai Bang, ett av Sveriges mest utskällda biståndsprojekt. Men var pappersbruket i Vietnam verkligen ett fiasko? Det tycker inte Kristina Rehlen, som jobbade med det snåriga projektet i många år.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.